välkomna till den andra podden. Idag är vi ju lite färre personer på plats, så att säga.
Vi är, ja, jag vet inte vad procent blir, om man är en tredjedel färre.
33,333%. Det är bara jag och Anna här. Vendela saknas.
Mm.
Det blev så den här gången.
Precis, det känns tomt.
Ja, det känns jättetomt. Ja. Jättekonstigt. Vi får försöka göra det bästa av det.
Det är så man gör i livet och i politiken, att man kämpar vidare och håller ställningarna.
Precis.
Ge inte upp. Ibland behöver någon en paus och då kör man på.
Men känns det inte lite som att Vendela är den personen som behövs för att det ska bli kul? Typ som när man spelar med familjen. Typ jag går och om inte jag är med så bryr sig ingen. Men om typ min lillebror är inte med så blir alla jätteledsna. Att det är såhär, vissa personer behövs, men vissa personer behövs inte. Nej, jag skojar. Du och jag behövs jättemycket.
Mm, ja, men det är, jag tror jag fattar. Ja. Alltså att vissa personer också, ja. Men du brinner ju också väldigt mycket för kultur.
Ja, men det gör jag absolut, det gör jag.
Ja. Jag har ju sett den här podden lite som att ni två ska bara uppfostra mig till att bli lite mer bildad, bli en bättre kulturtant.
Ja, vad bra, men då ska jag uppfostra dig idag, ensam. Mm.
Härligt, ensamvårdnad.
Ja, precis. Mm. Jag får göra mitt bästa. Men ja,
mm.
ska jag börja då?
Ja, alltså det var så bra för att våra teman var lite, båda har lite Alla hjärtans dag-tema.
Ja, precis. Det är ju kärlekstema,
mm.
Faktiskt lite.
Eller? Men du kan få börja.
Men jag känner liksom väldigt så destruktiv kärlek, i alla fall min. Jag vet ju inte exakt vad du ska säga, så. Men min, det är väl väldigt mycket destruktiv.
Mm, det är mycket destruktivitet, det jag ska prata om också.
Som all kärlek.
Mm.
Nej, men jag har sett en film. Jag har sett Wuthering Heights, som kom nu på bio. Jag såg den här om dagen. Har du sett den?
Nej, jag har läst boken. Jag blev lite, när jag läste om filmatiseringen, att jag inte blev så taggad, tror jag.
Nej.
För det kändes som att de grejer som man gillar i den Wuthering Heights. Alltså jag har hört att de inte till exempel visar alls när de är barn och
ja.
Så.
Ja, men precis, precis. Eller jo, de visar när de är barn. De visar inte barngenerationen. Jag kommer in på det sen.
Mm, ja, men är det?
Får jag ta det sen? Ja. Mm. Nej, men alltså precis. Nej, men jag var inte heller så taggad på att se filmen. Så jag såg den enbart i, vad säger man, syftet att kunna prata om den i podden. För att jag tycker ändå det är lite, jag har läst boken också. Och det var ett tag sedan, ska jag säga. Jag läste den någon gång som tonåring och någon gång som vuxen. Men det var ett tag sedan. Nej, men att jag tycker ändå det är så intressant med adaptioner av böcker. Mm. Särskilt klassiker, för det säger ju någonting om vad man väljer och inte väljer och sådär. Så jag tycker det är ganska spännande att prata om. Nej, men jag har också lyssnat på en podd om Wuthering Heights. Inte om filmen, utan om boken som kom för länge sedan.
Så fan, vad mysigt.
Ja, precis. Det är In Our Time, vet du vilken podcast det är?
Nej.
Nej, det är en av mina favoritpodcast. Nej, men det är BBC som har en podcast. Och de pratar om historia och kultur.
Mm.
Jag har bara lyssnat på de avsnitt som handlar om böcker.
Det låter mysigt, så brukar jag också göra när det är den typen av...
Ja, nej, men de bjuder in så här, det är en jättebra programledare som bjuder in alltid så olika forskare. Alltså typ Bildningspodden, ja, är ju gjord som en svensk variant av den. Ja. Nej, men jag tycker den typen av podden är jätterolig och de har jättemycket bra att säga. För de här engelska litteraturvetarna är ju superduktiga, så de hade jättemycket intressant att säga om svindlande höjder. Nu kommer jag hoppa lite mellan den svenska och engelska titeln här, men ni förstår vad jag menar. Nej, men den här filmen då, det har ju varit ganska mycket så jippo kring den. Alltså det har varit mycket diskussioner, mycket snack så här. Det har ju varit det här dels med att Heathcliff porträtteras av en vit skådespelare. Det har ju varit en ganska stor grej.
Mm.
För att i boken så menar ju många att han framställs eller skrivs, ja, är icke-vit. Det är lite oklart.
Alltså grejen är, jag har för mig, nu var det länge sedan jag läste den, men är det inte en romsk kille?
Men
är väl ändå vita? Eller var liksom...
Det, liksom, de kallar honom, jag tror att de kallar honom rom någon gång, men att det är lite oklart ändå. För de kallar honom också typ så Lascar, tror jag, som är... Jag läste på om det här. Så det är inte som att jag kan det. Nej, men jag läste på att det är liksom någon spansk eller indisk. Alltså det var någon väldigt så här descendant, vad säger man. Men jag har också sett en dokumentär om Finland och höjde för länge sedan. Och då är det en litteraturvetare som menar att han kan vara, alltså komma från slavhandeln på något sätt. För att, gud, vad heter han? Mr. Earnshaw, som är den som hittar honom i boken, hittar honom i Liverpool, som var ett så nav för slavhandeln i Storbritannien. Ja, så det finns lite olika liksom, teorier, men det är också som att man har tolkat det här att han beskrivs som mörk, som mer, vad ska man säga, metaforiskt, säger man så. Ja,
just det.
Och att det inte ska tas, liksom, det är bara billigt och det ska inte tas på allvar och att han egentligen, ja, så bla bla bla. Nej, men det finns massor om det, men det har varit många som är upprörda över att han då porträtteras av en vit skådespelare som heter Jacob Elordi, som också är väldigt snygg.
Jag har också hört från tonårstjejerna på jobbet och som läser mycket romance att om hur personer beskrivs på ett sätt som de inte liksom gillar, som inte stämmer överens med deras liksom, ja, idealkille, då är de så här, alltså fast jag brukar föreställa mig att typ, vad heter han, Alex Volkov, att han har svart hår, det är en sån romance-karaktär.
Ja.
Att han har svart hår men att han ska vara typ ukrainare egentligen och ha så här, typ vitt hår, eller så här ljusblont hår. Ja, så det är nog bara det hon har gjort, den här regissören.
Ja, Emerald Fennell heter hon. Och hon säger ju att hon försöker filma den som hon upplevde boken när hon var 14 år. För det är kanske därför också. Alltså, när jag läste den var tonåring så tänkte man väl, alltså då var man lite inskränkt. Eller det fortfarande. Alltså man har ju en bild av. Så det är kanske det hon försöker porträttera. Jag har en annan teori om varför skådespelaren är vit. Men den kommer senare också. Nej, men det har också varit en sån här grej. Jag vet inte, det här känns som en ny grej. Jag vet inte hur du har tänkt. Men att när de åker runt och gör den här touren och promota. Gud, nu blir det så mycket engelska om det, för att jag läser så mycket på engelska om det. Nej, men att när de gör reklam för när filmen åker runt på de här visningarna runt om i världen.
Så
när Margot Robbie, som då spelar Kathy i den här filmen, hon spelade ju också Barbie. Och när hon spelade Barbie så åkte hon runt och klädde sig som en Barbie.
Just det.
Ja. Och det här känns som att det har blivit en grej. Jag vet inte, den nakna pistolen, när den kom för ett år sedan, två år sedan. Så spelade, eller låtsades ju typ Pamela Anderson och Liam Neeson som är med i filmen, att de var typ kära varandra på typ så här röda mattan för att filmen skulle få uppmärksamhet.
Just det.
En jättedålig film på honom, som inte jag har sett. Ja, men att det här har blivit en grej liksom som man gör. Så, men också i den här, när de har gjort reklam för den här filmen, så har det ju varit liksom att Jacob Elordi och Margot Robbie då har typ spelat lite kära i varandra. Och liksom gjort hintar kring det. Alltså de har ju, alltså, det är de ju inte. Liksom.
Det känns lite som, alltså jag vet inte, lite så 50-talet, alltså något, lite som ett övergrepp.
Ja.
Det känns inte riktigt arbetsrättsligt.
Nej, okay. eller hur?
Att de ska behöva göra det.
Nej, men att de med sina så här personer måste på något sätt, ja, spela. Ja, det är jättekonstigt faktiskt. Alltså, Nej, men jag förstår att man måste nå fram genom bruset, men visst känns det väldigt märkligt. Och det känns ju också som att så här, är den så dålig att den behöver det? Så kan man känna redan innan man har sett den. Liksom. Men också att de har haft typ så här kläder som har anspelat på filmen. På de här premiärerna. Det är ju helt okej. Men förstår, det har varit sån, det känns som att det har varit ett jippo kring filmen. Och det har varit mycket så diskussioner om så här, har den följt boken? Gör den inte det? Alltså, ja. Och den heter ju också Wuthering Heights. Nu gör jag sådana citationstecken. Med citationstecken.
Ja, den heter det med...
Ja, precis. För att så här, förtydliga att det liksom inte är boken, utan det är hennes tolkning av boken. Mm. Så att mycket snack. Och jag har liksom läst ganska mycket så här kommentarer. Så här. Alltså, jag tror att de flesta kritiker har varit ganska negativa. Skulle säga Sverige. Några positiva. Mm. Jag har försökt läsa lite recensioner. Men också mycket så här kommentatorsfält där folk har varit väldigt mycket för eller väldigt mycket emot. Att det har varit så här, ni förstår inte att hon har fångat essensen av Svindlande höjder, även om hon inte har följt den till punkt och pricka. Du förstår inte hur ytlig filmen är, bla bla bla. Så typ den typen av diskussioner.
Men det är fint att, jag tänker att Bronte Sisters bara engagerar väldigt mycket. Jag är inte en sån jättefan, fast jag tycker ändå om dem. Jag har inte heller läst liksom alla de här systrarnas böcker. Så.
Nej, men jag
har aldrig orkat göra det.
Nej, men jag är kanske lite mer ett fan. Och Jane Eyre har jag läst flera gånger. Den är ju betydligt mycket mer lättläst än Svindlande höjder. Framförallt lite mer lättsmält kanske. Och jag tycker också om Anne Brontes böcker. Men det är ju, alltså, de skapar ju diskussion. Det är ju väldigt så, det myten kring dem. Och,
ja, men för den är ju väldigt spännande, liksom. Kul. Eller ja. Att det, ja.
Nej, men verkligen också mycket så här, ja, att de satt där liksom i Yorkshire och på heden i en prästgård och var typ dåligt behandlade och träffade aldrig någon. Alltså det finns ju den typen av idéer om dem också.
Mm.
Som inte riktigt stämmer för dem, ja. Så dåligt hade de inte det. Och de också ut och reste och sådär. Jag tror inte Emily i och för sig var ute och reste så mycket. Men hennes systrar var ju guvernanter och sånt, lärare i Belgien. Ja, så de hade, och de läste ganska mycket annan litteratur som de inspirerade. Så. Det är också en diskussion som jag tycker är intressant, att man pratar om så här, den kvinnliga författaren bara sitter för inspiration någonstans i ovanifrån och så bara skriver hon. Som att hon är ett kär eller mer än att hon är en så här tänkande person som kan skriva in sig i en litterär tradition. Alltså, det är mycket den typen av
Jag försöker bara minnas vad jag hört om de systrarna. Jag trodde mer det var att de, liksom, just för att de är systrar också, att det var som att de, att jag hört att de typ satt och hittade på liksom karaktärer och långa liksom historier för varandra någonstans.
Mm, men
på någon
de.
Hed i något hus. Och nej, liksom hade sådana långa, långa fantasigrejer. Och att det var därför, då blir man väl lite konstig typ. För att man bara hänger med typ sina två konstiga systrar.
Nej, men det är sant. För de, han, brodern i den familjen hade såhär tennsoldater typ. Så då hittade de på historier om dem och hade såhär fantasivärldar. Och skrev små böcker som handlar om berättelser ur den här fantasivärlden. Och jag tror framförallt att Emily och Ann fortsatte liksom långt uppe i också sen när de var vuxna. Ja, sen dog ju alla när de var typ 20 eller 30, eller de var ju väldigt unga när de dog. Ja. Nej, men det är mycket myter kopplat till dem, det är ju absolut. Ja, okej. Okay. Jag skulle vilja bara liksom kort beskriva storyn i filmen och boken. Får jag göra det?
Ja.
Det här kommer gå snabbt, hoppas jag. Ja. Men det här kanske är jätte, för det här kan man ju bara googla fram. Liksom. Men jag tänker ändå för att jag ska kunna prata om det så tror jag att det är lättare om jag...
Men det är ju bra så folk vet.
Ja. Det är ju liksom klart spoiler, men alla kan ju storyn, hoppas jag. Nej, skojar. Det behöver man verkligen inte veta. Och om man vill läsa den utan att veta något så ska man ju stänga av eller hoppa över det här. Jag visste inte vad som hände i Jane Eyre första gången jag läste Jane Eyre.
Och, men den, det var den får man inte spoila.
Nej, men alltså, om alla vet väl det numera. Nej, okej. Jag ska inte säga något.
Men jag brukar aldrig läsa på om saker innan jag läser. Och sen så, för den får man verkligen inte spoila.
Nej, men det är ju en helt sjuk grej. Och det var jättekul att läsa den utan att ha någon aning. Men Svillande höjder är inte riktigt på samma sätt. För där vet man ju slutet i början av boken i princip. För så här är det i boken. För den har liksom en ramberättelse som saknas i filmen. Och den ramberättelsen är att det kommer en man. Lockwood heter han. Han kommer och hyr ett hus, godsgård, whatever, liksom, av Heathcliff då. Och när han kommer dit så går han och hälsar på Heathcliff. För han tänker att han ska hälsa på sin värld. Och Heathcliff är ju helt galen, liksom. Det är en galen person. Och det här utspelar sig i bokens nutid. Så boken utspelar sig på två tidsplan, liksom. Så det här är bokens nutid. Och då har Catherine dött och Heathcliff är gammal och... ja, och sådär. Och så kommer han dit och så är det den här berömda scenen när den här Lockwood ligger över i ett kaffes gamla rum. Det är som att jag inte förklarar vilka kaffe Heathcliff är, men det är huvudrollen helt enkelt. Det behöver jag inte säga något om. Ja, det kanske kommer. Nej, men Heathcliff och han sover i kaffes gamla rum och så hör han så här att det knackar, eller det är storm, och så hör han att det knackar på fönstret och så öppnar han upp det och så är det, står Kaffes spöke där och så här, säger släpp in mig, så. Det är en väldigt dramatisk scen. Det är också den här Wuthering Heights-låten av Kate Bush. Eller hon sjunger ju det. Ja, precis. Han kommer dit, Heathcliff helt galen, helt sjuk människa, superhemsk, bla bla bla. Han fattar inte vad som pågår där, det är så jättemycket destruktiva relationer. Så han, och när han kommer tillbaka till där han bor så frågar han en tjänstekvinna om det här, eller de börjar prata om det. Och, då, och hon heter Nelly då. Och då berättar hon historien om Heathcliff och Kaffe. Från liksom att Heathcliff kom hem till Kaffes familj som hittebarn. Och att de så här skapar den här väldigt, väldigt nära relationen. Mm. om det nu är kärlek eller vad det är. Det kan man ju fråga sig. Så att liksom hela boken är ju berättad utifrån någon annans perspektiv. Så man får egentligen inte veta så mycket vad Heathcliff och Kaffe gör när de är ensamma. För Nelly är ju alltid den som betraktar. Så hon är alltid med i alla scener på. Sen är ju frågan hur hon kan ha uppfattat så mycket. Så det är ju liksom en litterär... ja, det blir ändå så lite hittepå. Men ändå.
Mm, det här minns jag inte att det liksom verkligen är... Alltså att Nelly är med. Hon berättar bara om det hon faktiskt har sett.
Ja.
För det visste inte jag. Jag tänkte att det var liksom mer så... Eller men det kan också vara så här. Jag hörde att någon sa att
ja,
han kom hit till den här...
Precis. Ja, men det är lite så...
Vad heter den här mannen? Ja, jag menar. Ja.
Nej, men och hon är också en opolitlig berättare. Så det är ju liksom lite spännande där med den här ramberättelsen också. För man kan inte riktigt lita på henne. Så att det är liksom, boken är ju liksom Lockwood då, han som kommer i början. Hans dagboksanteckningar. Och så är det hennes berättelse som han har skrivit ner liksom. Och då berättar hon om att, ja, men att deras relation. Och att Catherine, hon älskar ju Heathcliff. Men hon kan inte gifta sig med honom för att han är... lägre i rang och bla bla bla, du vet allt det här. Och så gifter hon istället sig med Edgar Linton som bor på godset bredvid, som är jätterik och en mer normal människa liksom. Och Heathcliff blir jättesur och åker därifrån och kommer tillbaka några år senare och är jätterik. Och har bestämt sig för att hämnas på allt och alla liksom. Så Catherine blir jättesjuk och jätteledsen och dör i barnsäng. Medan Heathcliff liksom ja, bara fuckar upp allt. Han gifter sig till exempel med Edgar Lintons syster Isabella och behandlar henne fruktansvärt och sådär. Och sen, ja, Kathy dör och sen så kommer alla de här barnen och alltså Heathcliffs barn, Catherines barn och det är massa barn hit och dit och så tvingar typ Heathcliff dem att gifta sig med varandra och behandla dem skitdåligt och det är jättemycket sånt.
Det minns inte jag. Men,
nej, men det kanske inte så mycket. För det, så här är det i filmen. Ja, förlåt, de blir jätte... Nu har jag en lång monolog här. Nej, men i filmen är det så att istället för att ha med den här ramberättelsen, vilket är så här, det går inte att ha med i en film, det fattar jag också. Så är det bara att man berättar, eller hon berättar liksom historien från att Heathcliff kommer hem dit och tills Kathy dör. Så är liksom hela den här ramberättelsen med, men inte heller allt det här med trassliga med barnen som händer i boken.
Hon dör ju ganska... Ja,
hon dör det. Ganska tidigt.
Mm, just det.
Ja. Och
jag minns bara slutet som är så otroligt med det, ja, med det. Begravningen det där. Ja, men det, ja.
Det behöver vi inte spoila. Nej, jag skojar bara.
Nej, men inte helt.
Nej, men det är inte heller med de här två tidsplanen i filmen såklart, utan det är bara en straightforward story liksom. Alltså, liksom jag menar inte att man ska så här, bedöma nödvändigtvis filmen baserat på så här, hur väl den håller sig till romanen, eller det är ganska så här, meningslöst. Jag tycker att det var en ganska dålig film. Men det har ganska lite att göra med att den inte förhåller sig till romanen. Det är bara en dålig film. Alltså, det är, alltså, och det är jag inte ensam om att tycka. Det är ganska många som tycker det, som sagt. Den är ganska så... Ja, men det har varit mycket också snack om att så här, Jacob Lordi och Margot Robbie har en sorts iPhone-face, som du vet. Att de är så här, ser för moderna ut.
Ja, just det. Men det är en rolig grej med alla sådana kostymdraman, säger man så, historiska... Så här. Att man kan ju alltid se vilken tid de är gjorda i, typ ändå.
Ja, exakt, exakt.
Alltså på sminket och sånt, ofta.
Ja. Nej, men då de huvudpersonerna är ju mer moderna ofta. Alltså de gör sig mer moderna, förmodligen för att man ska kunna identifiera sig mer med dem än resten av karaktärerna också, tycker jag ofta brukar vara. Och det är liksom, jag håller med, alltså det ser ju ut som Hollywoodstjärnor. Alltså man tänker så här, de hade en jättefattig uppväxt. Mådde skit och så är det ändå som att de har så perfekta tunder, jättebra plockade ögonbryn, perfekt hy. Nej, men liksom det är klart, det är ju fånigt liksom. Samtidigt som hela filmen är ju mer kuliss och kostym än ett realistiskt drama. Och så också när Kathy gifter sig med den här Edgar, så hans hus är liksom så, han klär typ sovrummet med så här, tapeter som liknar hennes hy. Alltså det är väldigt mycket den typen. Alltså det är liksom modern inredning. Alltså det är, förstår du, det är mer kuliss liksom.
Väldigt konstigt.
Det är väldigt konstigt. Så att det liksom på så sätt passar väl deras moderna utseende in. Ja, men det är också sådana scener när Kathy liksom går över den här heden och så har hon en sån jättelång slöja och bröllopsklänning. Alltså och det är typ bröllopet. Alltså så förstår, det är liksom inte en realistisk film. Alltså mer
Ja, men det har jag nog fattat. Att den är liksom väldigt mer som en musikvideo. Typ.
Ja, men lite. Och det är också Charlie XCX som har skrivit filmmusiken. Så att den är ju liksom gjord lite det, så man kanske inte kan klaga på att de inte ser så realistiska ut i och med att filmen inte ska vara det. Men det blir ändå väldigt mycket kuliss och kostym på ett sätt som inte jag tycker är så bra. Det blir ytligt. Det blir riktigt liksom. Tyvärr. Så ni behöver inte se filmen om ni inte är jätteintresserade. tycker jag. Läs boken istället. Men det var ju faktiskt inte det jag skulle prata om. Jag behöver liksom inte gå in mer på varför jag tycker filmen är dålig. För jag tycker den är ganska dålig. Men det som jag tycker var intressant. Och det här nu tar jag det här från podden då. Och det är att i podden så frågar programledaren flera gånger de här litteraturvetarna. Så här, men varför uppfattas Heathcliff som en romantisk hjälte? Liksom. Och de har egentligen inte bra svar på det. För det som är intressant tycker jag är att boken är ju en bok som handlar om hämnd. Alltså det handlar om att han ska hämnas och förstöra för alla. För att han inte får det han vill ha. Typ. Medan filmen handlar ju mer om kärlek. Och det här är ju något... Den här podden spelades ju in långt innan den här filmen. Men det finns ju också tidigare filmatiseringar. Där man liksom ofta fokuserar på Heathcliff som någon typ av romantisk hjälte. Liksom. Och det tycker jag är lite intressant. Varför gör den här filmen också det? Vad är det som gör att liksom, vi uppfattar Heathcliff som en romantisk hjälte?
Men precis, man skulle kunna, alltså för de som inte har läst boken då, så han blir ju också misshandlad av Katies bror, va?
Ja, men precis, precis. Och han är liksom till
inte
exempel inte med
av den här fosterpappan. Eller är han adopterad av dem? Alltså är de styvsyskon?
Ja, alltså så här är det. Pappan tar ju hem Heathcliff. I boken är det så här. Pappan tar hem Heathcliff. Pappan dör efter ett par år. Alltså han menar nog att det ska vara som ett fosterbror. har jag för mig.
Mm, just det, ja.
Eller fosterson.
Men storebrorsan är jätteelak.
Ja, precis. Sen dör pappan och då behandlar storebror honom som en så, tjänare och är jättehemsk. Och han ska hämnas på honom också.
Ja, just det. Han får typ bo i stallet. Eller
precis, precis. Och i filmen är bron inte med utan pappan blir liksom som en mix mellan pappan och bron i filmen. Vilket också jag förstår, för det blir för komplicerat med för många karaktärer. Det är jättemånga karaktärer i boken.
Det är men så det, kul med äldre böcker att det ofta är många. Fast så många är det inte. Fast jag kommer inte ihåg de här barnen, för de är ju mer bara en sidogrej. Typ.
Ja, de är ganska viktiga. För det är också grejen att en grej som är ganska viktig i boken, uppfattar jag det som, var ju att de här barnen heter samma sak som sina föräldrar hela tiden också. Så där. Det är jättekomplicerat. Som Catherines barn heter också Catherine. Och det är väl på något sätt för att vi, alltså dels så är det väldigt, man gjorde väl så förr i tiden, döpte sina barn efter sig själv. Men det är också så här som ett sätt att visa på något sorts, vad säger man, trauma som går över generationsgränser. Alltså, eller en så här cykel av våld och trauma och hämnd liksom.
Men i alla fall det här med hämnden, att så här, man kan ju tänka då att så här, han kommer tillbaka, han är jättearg för att han inte fått Katie, och sen så och då är han som en sån svartsjuk liksom kille, eller som är väldigt så här, vad säger man, en trägen, alltså att det är en sån
grej som passionerar, liksom.
Ja, bara, åh, jag gör allt för att få dig tillbaka, typ.
Precis,
så.
Precis.
Men man skulle bara kunna tänka att så här, han ska bara get back at den här brorsan som har slagit honom och bara hämnas, och då gör han det dels genom att liksom driva henne till vansinne, den här Katie, typ.
Men han gör det också, för han tar ju också brorsans son och alltså plågar honom i princip. Alltså behandlar honom som skit. Alltså han är ju jätte, alltså han är hemskt mot exakt alla. Så att, absolut, det är ju ett motiv. Och, men på något sätt så tänker jag också, som du säger, med det här med passionen, att det gör att man kanske förlåter honom för någonting. Att han är så, alltså att det är typ en bild av en romansk hjälte. Att han är så passionerad, att han behandlar folk som skit.
Fast han skulle ju kunna vara
i bakgrunden.
Fast en person som hämnas liksom är ju alltid den, tänker jag, ofta en hjälte i böcker också. Att man sympatiserar med honom och bara, nu ska han hämnas. Det hade kunnat vara, om man tog bort all kärlek då i den, att han bara ska komma tillbaks.
Och då sympatiserar man med honom. För att han blir ju också fruktansvärt, han blir ju fruktansvärt behandlad. Så att man kan ju också på något sätt förstå hämnden. Men grejen är att han gör så sjuka grejer som hämnd. För att, ja, men förutom att han liksom ger sig på de här barnen hela tiden, så är det också att han gifter sig ju med Edgars Lintons syster, som typ ett sätt att fucka med kaffe. Så här, titta, jag kan också gifta mig med någon. Men sen behandlar han den här Isabella jättehemskt, alltså torterar henne. Alltså det är fruktansvärt psykiskt och fysiskt också, tror jag. Alltså han är ju helt gränslös när det gäller det här våldet och hämnden och hur han behandlar folk.
Det är intressant att det är många som har läst den här när de var lite yngre också. Ja. För jag tror att jag kanske också var, ja men inte 20, alltså innan jag fyllde 20 säkert, någon gång för länge sedan.
Och då kanske man inte förstår riktigt det här våldet, eller?
Ja, men kanske att man inte riktigt,
nej, men det är verkligen,
man kanske inte tar det på stort allvar.
Och det säger ju ganska mycket då att hon har gjort någon sorts version av den som hon upplevde när hon var 14. I den här podden så pratar de här litteraturvetarna också om det. Varför blir han så, ja men varför uppfattas han som en romansk hjälte fast han verkligen, verkligen, verkligen inte är det i boken liksom. Och då, en teori som de har är ju också att liksom, romanen dömer honom egentligen inte. Alltså Nelly är ju berättarrösten, men det finns inte heller någon, alltså det finns ingen annan berättarröst eller så här, ja, som man skulle kunna ha i en bok som säger att det här Heathcliff gör det dåligt, utan liksom, på något sätt så döms han inte. Och det kanske gör att man inte uppfattar att han är så hemsk. Jag vet inte, jag tycker det är en ganska dålig teori. Och en annan teori är just det här som de tar upp då, är att han är så plågad liksom, internal, insidan av honom mår så dåligt så att han måste få ut över alla andra. Och därför kanske man inte heller uppfattar honom så hemskt som han egentligen är. Jag tycker det är ganska dåliga förklaringar. Så jag har funderat lite på vilka.
Eller så är bara alla som läser boken bara sjuka i huvudet.
Ja, men kanske, men
eller att det liksom är.
Men varför film, alltså filmmakarna, varför vill de så gärna, och särskilt nu när det, alltså varför vill de så gärna göra, alltså varför den här regissören Emerald Fennell, förutom att hon läste boken när hon var 14, hon måste ju ha läst om den. Varför är man så, jag tänker typ att man tror att publiken är lite dumma, att man inte klarar av hemska människor i filmer. Alltså, att det inte är kommersiellt gångbart. För det, så måste det ju vara också. Och jag tror att det är därför han är vit också. Det måste vara en hjälte, och det är en viss publik som tittar på det här. Alltså det är ju typ heterosexuella kvinnor i 40-årsåldern som gillar romance, tänker jag. 30-årsåldern kanske. 20-årsåldern. Okej, jag har ingen aning. Nej, men att liksom att då går det inte att göra en vidrig människa. Utan det går inte att göra den typen av destruktiva.
Men jag har svårt att se, hela boken går ju ut på att Heathcliff är liksom dels är väldigt mörk och plågad, men att han också är elak. Men Katie är väl elak också?
Ja, hon är fruktansvärd. Det gjorde hon inte heller riktigt i filmen. Hon görs också, alltså,
eller hon är så här feg också och lite så här dubbelspel. Eller att hon är
Men absolut.
Men typ att det är hela boken går ut på. Ja. Båda är liksom helt störda och ska hämnas på varandra på olika sätt. Och var liksom, båda är väldigt, men jag har så svårt att se hur det är på filmen då, de är.
Nej, men alltså det är ju liksom, alltså,
typ snälla.
Nej, men de är inte snälla mot varandra. De säger liksom elaka saker, men det känns som att liksom, det är mer en kul grej. Så fluffigt, typ så. Typ. Ja, men liksom lite. Verkligen inte, för det är fruktansvärt på ett sätt i filmen också. Men det är inte lika hemskt som i boken. Och jag tänker också typ att boken är, de kan inte vara tillsammans. Det handlar inte bara om sociala konventioner. Utan de tillsammans är ju, det funkar ju inte. Det är så destruktivt liksom. Men i filmen så är det mer som att det bara handlar kanske om de här sociala konventionerna. Och till exempel i boken så har de ju förmodligen aldrig sex. Det vet man ju inte riktigt, för man får inte träffa dem ensamma. Men det är ändå som att man uppfattar det som att de aldrig liksom lever ut sin relation. Ja. Men i filmen har de en typ så här sexmontage. Där de har liksom sex på heden, sex i en vagn, sex på ett köksbord. Nej, men verkligen sådär. På ett sätt som jag tänker så här, ja, mer av en kärlekshistoria än det här destruktiva liksom. Ja, som också är ganska fånigt. Alltså förlåt, det här sexmontaget är, ja, det blir löjligt liksom. Ja, men jag vet inte. Jag tänker också just att det är en kvinna som har skrivit att så här, jag vet inte, det här kanske är, det borde ju vara förlegat, men är det att när en kvinna skriver en kärleksroman så måste det vara så fint i alla fall. Det måste vara något fint med det. Vi kan typ inte acceptera att en kvinna skulle skriva en kärleksroman. Eller om en kärlek som är så hemsk. Man kan inte köpa att så här Emily Brontë skulle vara så mörk. Att hon skriver bara om våld. Så man måste liksom omtolka det. Eller våld och hämnd. Så man måste omtolka det till att det är en ganska fin kärlekshistoria ändå. Men jag kanske har fel. Jag hoppas jag har fel.
Jag tänker att den verkligen är så. Alltså att det är därför att den är väldigt så här mörk. Och att det är det som är...
Det är det som är grejen.
Det är ju verkligen grejen.
Ja, och det är det som gör boken så bra. Och det är väl kanske också det som gör filmen ganska dålig. För det blir ju ytligt om man bara tar kärleken från den. Alltså det blir ju inte lika bra. Utan det är ju liksom hämnden som ändå är grejen.
Alltså det är kul att de går så långt också på något sätt. Eller det är så bara urspåret. Men det är verkligen skitlänge sedan jag läste den. Så det blir lite...
Det var ju också jättelänge sedan jag läste den. Så jag ska verkligen läsa om. Nej, men för det var liksom också en intressant grej ju att den hade premiär kring Alla hjärtans dag. Som en grej, jag vet inte om det bara var i Sverige, det kanske bara var i Sverige, men att det var en grej liksom. Och det är man så här lite sjukt, för det har liksom ingenting med den typen av kärlek att göra överhuvudtaget. Men filmen kanske har det, men boken har absolut inte det.
Men den här tjocka boken som du har framför oss på bordet, Ylva?
Ja, men precis. Nu är det, nej men det här är faktiskt lite off. Men jag tänkte ändå att jag skulle tipsa om en bok, för jag läste en bok i höstas. Som heter Storken och Dromedarens sång av, alltså jag kan inte uttala nederländska namn, Anjette Danje. Den översattes och publicerades på svenska förra året. Jag tycker den här har fått oförtjänt lite uppmärksamhet. Nej, men det som gör att jag ska koppla det till temat är ju att det är en roman som liksom är byggd på Brontë-systrarnas liv och framförallt Emily Brontës liv. Och de heter inte Brontë utan de heter Drayden. Och det handlar liksom om dem, men det handlar inte direkt om dem heller. Det här är också en romanberättelse. Nej, men det är inte. Men det är liksom olika berättelser som på något sätt knyts till framförallt Emily Brontës, alltså inte Emily Brontë, men hon som ska vara Emily Brontës liv och till hennes roman som inte är Svindlande höjder, men som ska vara Svindlande höjder. Och den är, jag tycker den är jättebra, och det är liksom, det är lite löst hur de här olika berättelserna hänger ihop med varandra, men på något sätt så finns hon med i alla dem. Men man vet inte alltid exakt hur. Men det som är framförallt spännande är att det återkommer så här teman. För du pratar till exempel det här om att Brontë-systrarna hade som sin egen lilla värld de skrev utifrån. Mm. Och det är så här återkommande tema i flera av berättelserna. Att personerna i berättelserna har en sån egen liten värld med någon. Och så här mycket med hemligheter och med död och besatthet. Kanske också kvinnors villkor. Nej, men jag bara... Det är kul om man vet lite om Brontë-systrarna innan man läser den. Men det är också roligt för man blir väldigt nyfiken på dem efter man har läst boken. Och det var också en jättebra bok som jag rekommenderar varmt. Ja. Och jag rekommenderar också att läsa Svindlande höjder. Läsa om den ska jag göra snart. För det är verkligen en bra roman, men den är fruktansvärd. Eller?
Ja, alltså jag tror inte jag liksom tänkte så mycket på den när jag var yngre och läste den. Men de är väldigt de är quirky som fan. Alltså att de är liksom...
Nej, men quirky är de väl absolut inte. Quirky tänker jag. Hon är lite galen tjej här. Alltså jag tänker quirky
Eller, jag tycker bara så här, när man googlar hur de ser ut också, alltså porträtten och så, att de ser verkligen, alltså man ser verkligen framför sig. Alltså de har mycket personlighet.
Ja, men det tänker jag, att de har jättemycket personlighet. Särskilt när Emily Blonté verkar ju helt så. Men min, jag skulle inte säga quirky, jag skulle säga speciella kanske.
Nej, en vän som gillar... tror jag Bronte Sisters väldigt mycket, visade mig en bild så på internet som är att Branwell heter väl han, deras storebror, tror jag. Jag kanske säger helt fel nu.
Nej, men jag vet inte om man säger det.
Men det, heter det är ett porträtt då som han har målat då innan han blev typ knarkare och alkoholist och dog. Och då är det liksom alla syskonen på den bilden och han själv var typ inmålad på något sätt i porträttet. Men sen så hatar han sig själv så mycket så att han tycker inte att han är värdig att vara med på samma bild som de här systrarna. Så han typ målat över sig själv. Så det kan man bildgoogla.
Ja, det är hemskt också.
Jättehemskt.
Ja, men en väldigt speciell familj.
Men att det liksom är ett porträtt och så ser man att det har stått en annan person där som bara över. Den är väldigt obehaglig. Eller om det är typ ansiktet som är suddat. Men jag tror att liksom
inte
hela
att
han
är
övermålad.
Men det är att systrarna är och så är det något liksom en
silhuett. Man ser ju att det har varit... Liksom. Den är jätteobehaglig.
Ja, men det var det om kärlek. Eller om hämnd. Eller vad det nu handlar om. Ja. Det är oklart.
Jag tycker det är kul att en kulturpersonlighet i Sverige som jag är lite fascinerad av. Det är ju Gun-Britt Sundström som alltså översätter det.
Älskar henne, eftersom jag älskar maken. Men älskar henne också.
Precis, hon är känd för att hon har skrivit en roman som heter Maken. Som är på typ 60-talet i Stockholm utspelar sig. Men hon är i alla fall översättare. Och hon... jag läste en rolig intervju med henne i tidningen Vi. Det är som som bibliotekarie, att man läser den tidningen. Ja. Det känns som att ingen annan läser den utom... hon bara... hon har ju översatt... jag vet inte om det är alla Bronte Sisters eller bara Jane Eyre.
Jag tror faktiskt hon har översatt Spinnande höjder, men jag är osäker. Eller säger bara,
men nu har hon översatt, hon har gjort en ny översättning av typ Stolthet och fördom, tror jag.
Ja.
Och hon bara, det är en skitbok.
Nej.
Men det är så himla kul, den liksom generation, eller jag har ju en fascination med den lite 68, damer i den 68 generationen. Att hur de är och uttrycker sig. Och att bara säga det, att så här, det här är en skitbok, den är jättedålig. Och då så skriver de i den liksom, att det är ju en grej att folk är antingen liksom Jane Austen eller Bronte Sisters.
Men Charlotte Bronte tror jag i alla fall, hon tyckte inte om Jane Austen till exempel.
Ja, kul respektive. Att det finns en, jag har ju inte läst Jane Austen, man blir inte så taggad när man läser vad handlar om.
Jag älskar Jane Austen, men jag älskar också Bronte.
Så har du sett någon som...
Det tror jag är vanligare. Jag tror att det är vanligare att man vill säga att man älskar båda. Tror du inte?
Kanske. Kanske. Men jag kanske pratar mer om Gun-Britt Sundström någon annan gång.
Jag
tycker inte om hennes böcker så mycket.
Tycker du inte om Maken?
Nej,
avskyddar den. Alltså Maken, jag har läst den så mycket att den har blivit en del av mig.
Oj.
Men det var länge sedan jag läste den, för jag kan inte läsa om den.
Och nu pluggar du också på SU.
Jag vet, jag tror.
Dream come true.
Alltså, jag vill bara berätta en liten historia om när jag började läsa på universitetet när jag var 18 år. Det var ju Uppsala, det var inte på SU. Men eftersom att i Maken så går hon ju på så filosofiföreläsningar.
Ja, just det, men hon pluggar typ
precis,
litteratur.
Hon pluggar engelska, ja.
Just det, ja.
Och så går hon på filosofiföreläsningar för att det var liksom öppet. Så jag tänkte så här, nu går jag på universitetet. Nu ska jag gå på filosofiföreläsningar. Så jag gick till filosofiska institutionen och frågade, när har ni föreläsningar? Får jag gå på dem? Och de hade aldrig varit med om där. Det var liksom unheard of.
Men vet du varför, Ylva? Det är för att nu för tiden då så har man ju... För det tänkte jag mest på i Maken. Det är typ så här, jag fick en lägenhet vid Götgatsbacken. Ja, typ så här, den kostade 5 kronor. Alltså det är så här... Och att de har typ tid att... Alltså hon kanske jobbar lite som typ lärare eller något på sommarskola.
Ja, hon jobbar ju i Härnösand.
Okej, okej. Nej, men att man blir så irriterad bara på den grejen. Att man bara, fast nu har ju folk typ så här 3 extra jobb. Ja, och sen pluggar heltid.
Ja. Alltså nej, men det är ju väldigt fascinerande.
Det är för att ingen på SU har tid att...
Nej, men det är ju en fascinerande inblick i hur livet kunde vara en annan tid.
Men jag är mest fascinerad av henne som person, för att hon har ju också...
Det är också hon som var så otroligt, så livet, världen går under. Jag kan inte prata om det, men hon så här, att hon var så himla svartsynt. Att hon engagerar sig mot klimatet, men hon är så att det spelar ingen roll. Vi kommer att dö allihop.
Ja, som för klimatet, men att hon i någon P1-intervju har liksom bara...
Engagerar sig för eller mot klimatet.
Men jag vet inte. hur man ska känna hopp. Typ. Alltså de är sådär jätteuppgiven och bara suckar och bara, jag har inget hopp kvar.
Ja,
jag kan inte se att det ska finnas, man måste vara realistisk och bara, allt är kört. Så hon är kul. Jag tycker att hon, men tyvärr så är böckerna inte, tycker jag inte det är så kul. Men det är,
jag är tyvärr ett stort
långt sidospår.
Vi får prata mer om Gun-Britt Sundström någon annan gång.
Ja, nu tog vi en paus och då fick alla höra våran jättefina jingle som alla har gjort.
Ja, jättefin!
Liksom, vi hör inte den när vi spelar in, för vi brukar inte spela upp den.
Kanske vi borde göra för att komma
i. Det gör man väl inte, nej. Men vi är tillbaka. Det var roligt att du också pratade då om destruktiva relationer. Eller de har ju någon form av relation, har de ju i Svinnande höjder. För jag upptäckte att jag upptäckte liksom ett tema som bara återkom i min kulturkonsumtion. Jag har mest bara läst en massa böcker, som vanligt. Men sen har jag faktiskt sett en film också. Ja, imponerande. Nej, men jag har sett en film också och jag sa ju så att jag aldrig kommer prata om film eller tv-serier.
Nej, så
jag tycker
har du
det är svårt. Men nu kommer jag göra det ändå.
Ja, men det är
jag. Men hur jag kom på, hur jag insåg att det här var ett tema var för att jag läste Amanda Romares Judas.
Mm.
Och det är ju en bok då, alltså den här uppföljaren till Halva Malmö.
Består av killar som har dumpat mig.
Är fullt av killar.
Halva Malmö består.
Består av killar, jo men det är så kanske det är, består av.
Man kan ju knappast ha missat det här med Amanda Romare och Judas, eftersom hon har varit överallt. Jag har aldrig varit med om att det har varit så mycket. Måste jag säga. Jag tror jag läste typ 10 intervjuer. Men,
men det här är såhär, jag hade ju aldrig läst den här boken om det inte var för att den var så omsnackad liksom. Mm. Och att det är kul att, det är lite kul ibland tycker jag. När det blir så jättemycket liksom. Alla har en massa åsikter och massa olika åsikter.
Mm. Ja men precis, det var den här debatten. Det kanske du kommer in på. Jag ska inte föregå någon.
Men för grejen var att jag gillade inte den här Halva Malmö-boken så mycket.
Jag gjorde ju det. Jag älskade ju den. Jag älskade att den var så gränslöst ensamt.
Jag uppfattade det så, liksom, att den, jag tyckte inte alls att den var så rolig, utan jag tyckte bara att hon var så lite typ, ja men lite liksom gnällig, whiny typ för att hon var singel. Och så var det ju, hon dejtade så jävla tråkiga killar också.
Ja men har du testat att dejta?
Jag har ju inte det. Men det verkar, alltså, det verkar bara så tråkigt. Och sen så, men sen är det att hon har det här lite skojsiga kompisgänget som typ känns lite som att, alltså man ser fram sig att det här kompisgänget är lite så här som typ de här Flashback Forever-podden typ.
Mm.
Eller hur? Alltså det är sån så här energi. Att de är väldigt så här, ha ha ha.
Och jag tänker, ja jag har nog inte tänkt att det är samma energi. Men jag förstår vad du menar, att det är det här kompisgänget jag som håller på med den här piskan. Och, ja, de är lite dryga.
Har de en piska? De har en massa i den boken. Ja,
det, var, det kanske bara är att hon har det på riktigt, inte att det är boken. Men hon har ju det här kompisgänget på riktigt som går runt med en piska typ och piskar.
Jaha,
det är okay. Så konstigt. Ja, apropå att vara quirky så är hon quirky i så fall.
Men är de liksom en, så vadå, för att i Malmö om man gör det, då blir man liksom en lite lokalkändis.
Ja men absolut.
Man blir som såhär Jesus-tanten.
Alltså jag är i princip en lokalkändis i Malmö. Jag vet inte vem som helst kan bli. Det är roligt tycker jag med Amanda Romare att han går på, alltså jag har bott i Malmö då, att hon går ju på, hon beskriver att hon är på typ såhär Coffee Square, Plan B. Och på ölbaren tror jag de är ganska mycket.
Mm.
Och det är liksom exakt de ställena jag aldrig var på. Så att det är som att vi har levt så här helt två parallella uteliv. För jag var på typ Rex Azalé. Och ja, jag vet inte.
Ja, kul att det är.
Så jag har aldrig sett dem här. Jag borde ha sett dem. Men jag har aldrig, för vi har levt två parallella liv i Malmö.
Mm.
Eller så har hon inte ut så mycket som hon skriver i boken. Eller så är jag inte så ut så mycket som jag tror att jag är. Ja, förlåt.
Men
jag tycker att det är en jättebra bok. Men jag har inte läst Judas. Så jag är väldigt spänd på.
Nej, men det roliga med den var liksom att jag bara, men den här är ju jättekul. För den var roligare tyckte jag också. Men att jag var mer, alltså jag tycker det är lite roligt. Så här, jag kan inte relatera till det här med att dejta. Men jag kan relatera till att ha ett skitdåligt förhållande typ.
Mm. Absolut, och jag är ju tvärtom då, så det är kanske därför vi gör det. Jag kanske ska läsa den och se om jag kan känna igen mig i någonting, förmodligen inte.
Men sen bara jättekort med, jag tänkte ändå prata pyttelite om den boken, för det var bara så jag insåg att temat i min kulturkonsumtion den här vintern har varit dålig flickvän. Och jag har tre exempel, och det första är ju den här Judas boken. Alltså varför det blir så mycket snack i att de tycker att hon hänger ut sin kille, eller typ skriver för elakt om honom. Det är en massa olika saker. Liksom hon tvingar honom att banta och ta sådana bantningspreparat. Och folk har sagt att det är liksom psykisk misshandel och så. Alltså det var typ så först många
men du
som
är
skrev,
så, det är normal flickan.
Nej. Men det har varit en grej i alla fall med den här boken. Jag ska inte hänga ut mitt ex och min kille. Nej men, vad heter det?
Du hänger bara ut dig själv.
Sen så var det också som att det är, sen har det kommit andra folk som skrivit kanske krönikor som är så här. Nej, men vadå? Typ, alla fokuserar på det här. Men det sjuka är att så här, det folk borde prata om är ju att det handlar om att det är en, alltså ett övergrepp eller en våldtäkt i det här kompisgänget. Mm. Och att alla snubbarna liksom backar den killen eller liksom bara försöker relativisera eller liksom lite så här, tysta ner det, typ. Och sen så är det den här lilla syrran som är så här, jo, men vi måste liksom konfrontera honom, vi måste anmäla. Men så det är den grejen också. Och att, för att hon framställer sig själv som väldigt dålig i den här boken. Alltså Amanda Romare då, alltså den karaktären Amanda, är väldigt dålig. Så hon är också är så här, åh gud, men det här känns ju jobbigt. Det här blir awkward socialt. Typ, och så. Alltså att det liksom är, och jag tycker att det är beskrivet ganska bra. Eller det är beskrivet bra. Men sen är det också det att hon hänger skit mycket med sin farmor. Och farmor går bort och så.
Mm.
Så det är en massa andra saker det handlar om också. Men när man tänker på allt det här så är det bara, men folk säger det här. Så att hon får liksom in jävligt mycket grejer i den här boken som är ganska tunn. Alltså jag laddade ner den som så e-bok och man läser den ganska snabbt. Men sen så inser man att den handlar om ganska mycket olika grejer fast att den också är rolig. Så att det är de här liksom korta, det är väldigt korta kapitel som så dagboks grejer. Så det var nog bara det jag tänkte på, att sen när man väl tänker efter, det kanske inte jag var så, det här var världens bästa bok, men hon har ändå fått med liksom jättemycket olika saker typ.
Mm-hmm.
Och det är väldigt mycket så här provokativa grejer.
Men så ändå är fokuset så mycket på att hon är en dålig flickvän och att hon är så halvt misshandlar.
Ja men typ, fast det är ju det den handlar om också ändå. Typ. Ja.
Nej men för en grej jag tyckte med Halva Malmö var ju att folk efteråt var så, hon är så gränslös eller. Nej men jag är inte alls lika gränslös, men jag kunde också, alltså att hon var en person som inte så många kunde identifiera sig med.
Fast man känner igen typen ändå lite.
Ja, men jag kunde ändå också. Jag identifierar mig inte med det gränslösa. Jag dejtar inte så mycket. Men just de känslorna kunde jag identifiera mig väldigt mycket med. Men att folk liksom tar avstånd. Alltså att det var skönt att någon skriver om en person som man annars är, inte vill vara. Att man, alltså ja, men verkligen att så här, litteraturen då kan spegla liksom de riktigt fula sidorna i en. Som finns. Som jag just tycker det, finns. Nej, men jag vet inte om jag ska komma med det här. Men jag tänker att det kanske är samma sak med den här Judas. Att, så här, att skriva om att man är en himla dålig flickvän. Kanske inte många vill känna igen sig. Och därför säger man, det här är helt sjukt, men att kanske många egentligen känner igen sig i det. Kanske inte vad man gör, men hur man känner.
Men det är lite överdrivet i den,
ja,
kanske.
Ja.
Det blev lite långt nu, men det var mest bara att så här, det var den här boken som fick mig att inse att så här, mitt tema i min kulturkonsumtion har varit då den här vintern lite så dålig flickvän. För det här var egentligen det jag hade tänkt prata om lite längre då. Jag har sett en film som heter Die My Love. Den är gjord av någon som heter Lynn Ramsey. Jag har ingen aning vem det här är. Och det handlar ju om ett kärlekspar och ett så här heteropar. Och det är Jennifer Lawrence och Robert Pattinson som spelar dem. Mm. Typ. Ja. För att hon är en riktigt dålig flickvän, kan man säga.
Alltså hon är gravid. Hon har någon sorts, jag har inte sett den här för jag har inte lockat så mycket av den. Men hon har någon sorts, vad heter det? Förlossningsdepression, eller?
Ja, så har nog de flesta tolkat det.
Ja.
Men jag tänker att det liksom går dåligt innan också. Alltså det är bara att det är ett par som, de bodde i New York innan och sen så får de ärva ett hus i Montana i USA. Och då, men de liksom bor där. Och sen så får man se dem. De är, väldigt kära, men att det liksom ser ner i det där huset. Och det finns inte så mycket att göra där. De är fulla hela tiden. Mm. De är typ fulla och har sex. Och så spelar de så skithög musik. Det är exakt så som jag tänker att man, alltså om man flyttar ut i ett hus på landet, att det är typ det man skulle göra.
Men hon är också gravid.
Hon blir
gravid, ja.
Så det är ju en grej. Den är liksom, jag tror att det var på SF, så den är satt som en thriller. Typ. Thriller-drama. Och det är väl alltså konstigt. Jag tänker att det är som en massa relationsfilm. Men den är liksom obehaglig i vissa stycken då. Eller vissa liksom stycken, vad säger man?
Vissa delar.
Eller vissa liksom. Det är svårt att prata om film.
Ja.
Vissa scener, så säger man. Och att det känns, men man känner ju hela tiden, man vet ju liksom när de flyttar in, den heter ju Die My Love, liksom. När de flyttar in i det huset, man bara, men det här kommer gå dåligt, det kommer gå utför med det här förhållandet, typ. Men också det att det kan vara, alltså det är liksom att de är då i det här huset och tänk så här, hon vaknar typ mitt i natten, det är så skitvarmt, så värmebölje. Och så kanske hennes bebis skriker så han äntligen sovit och så går hon ut på verandan. Och så bara kommer en så här skitstor svart häst galopperande och typ som stannar upp och tittar på henne och sen springer den vidare. Alltså okay. Det är sådana typer av lite så här surrealistiska grejer. Liksom väldigt drömska så scener. Mm. Men att det... Jag tyckte om det. Jag tyckte att det var
men bra. Det var en bra film?
Ja, men, ja. Alltså inte klockren, men jag gillade den.
Men hon är en riktigt dålig flickvän.
Jaha, eller de har bara ett jättedåligt förhållande. Men det blir liksom värre. Men hon blir ju typ galen sen. Alltså såhär, jo men precis, det är parallellen att men det roliga med det här var typ att jag läste om den här filmen och i typ tidningen och bara blev jättetaggad på att se den. Och så sa jag det till min pojkvän att bara såhär, jag funderar på att gå på bio typ och se den här filmen. Och så var det som att Kalle direkt bara, ja roligt, det gör vi går och ser den här. Och jag var lite så, jag kanske tänkte gå med någon kompis. För jag bara för att alltså så här, det här är en tjejfilm liksom. Att det kändes alltså du vet att det handlar om ett par som grälar, att de får ett barn, hon blir galen och flippar ur.
Ja.
Att jag kände så här
Svindlande höjder kan köpa att det är en tjejfilm eller Wuthering Heights, men det här har jag nog tänkt på.
Det här är verkligen en tjejfilm.
Ja, okay.
Men och det roliga var sen då att att min kille var så bara, nej men vi går tillsammans, skärp dig typ. Så men att han sen satt i biosalongen och verkligen tyckte att det var så jobbigt att se det här. Och liksom sitter och så här, suckar. Det var typ så här ingen heller i biosalongen. Så jag vet inte om den inte har varit så poppis. Det var ändå en så stor salong. Det liksom, inga, och det var inte så mycket folk. Men vi var kanske på en konstig tid.
Ja, jag går på bio jämt, det är nästan aldrig någon på bio. Gå på bio,
det är ju...
Nej, men nej, jag vet inte, för de har inte sålt in den så bra till mig i alla fall. För jag går som sagt så mycket på bio, men jag har liksom medvetet valt bort den. För att jag tyckte att den verkar ointressant. Jag vet inte, det kanske är med den där förlossningsdepression som har liksom, jag bara, ja.
Eller, jag tyckte det var kul för att den är så, alltså varför jag blev taggad är för att den är så ur, eller liksom att hon är väldigt urflippad.
Ja, okej.
Men hon är väldigt, hur ska man säga, fysisk i filmen också. Mm. Alltså att hon... Men det är så här värmebölje och hon typ... Alltså hon går runt och ser bara jävligt less ut. Det här barnet skriker och så. Det är en jättefin scen att hon vet, så här, sitter i kylskåpet och dricker öl. Och sen är så här... Så hennes, jag vet inte vem det är som är jobbig. Någonting är jobbigt. Och hon bara typ spottar ut ölen och bara... Jag orkar inte.
Jag älskar ändå filmer som är så här värmeböljor. Det är något med dem. Det är stämningen liksom.
Ja, alla blir så här galna av värmen.
Ja, det är ju det.
Allt är bra, men i alla fall inramning. Så... bara för att komma till det som jag tänkte komma till. Så är den, de gifter sig i en scen i filmen. Och då så har de sin bröllopsvals till In Spite of Ourselves. Som är John Prine, är någon sån lite country.
Jaha.
Country-sångare. Men det är en gammal låt, men de har ju original. Men i Sverige är den känd för att Viagra Boys har gjort en cover på den.
Okej. Jag har inte hört den.
Ja, den är väldigt... det är en bra låt.
Okay.
Men jag ville sjunga med också såhär, i biosalongen, men jag vågade inte.
Om ni var ensamma.
Nej, vi var inte helt ensamma. Det var andra också. Det var någon annan som sjöng med i någon annan låt. Det är mycket sådana liksom, sjunga med-låtar i den.
Också. Sånt
gör jag. Ja, det är kul. Men texten är liksom att det är två bara keffa personer. Men såhär, trots att vi är så dåliga så ska vi sitta på en regnbåge. Och såhär, okay.
Men liksom, så
att man fattar stämningen.
Men hur destruktiv är... Alltså, är den destruktiv? Alltså, är den Heathcliff... kaffe destruktiv eller liksom, är de ändå lyckliga på något sätt?
Nej, men de liksom... bråkar bara väldigt mycket. Ja. Den är ganska så här realistisk skulle jag säga, bara hur det är att bråka. Men det är att hon får ju sen mer som liksom en... Hon blir ju galen liksom på riktigt. Ja, men okay. Det är olika saker som händer, kanske som spär på det. Dels så gillar jag liksom stämningen med det här lätet, så att man inte vet om det är riktigt verkligt eller inte. Vissa grejer är ganska vackert också, så här, att det är liksom månsken som lyser på henne liksom i skogen och så är det killens dementa pappa som går runt och typ ska dansa i skogen. Det är inte så konstigt. Men det är typ att man förstår ju att så här, det här kommer bara bli värre och värre och snart kommer det liksom braka lös, att så här, de kommer bli helt galna och börja bråka. Och sen så kommer liksom den här vändpunkten och klimax. Det har att göra med en hund, kan jag säga. Det är inte liksom så. Jag behöver inte säga vad som hände kanske exakt. Men För det finns ganska lite handling. Alltså i filmer som är så här, som bara handlar om ett kärleksförhållande, så är det ju sällan så mycket handling, utan det är ju mer bara så här, att det bara pågår. Liksom. Mm. Men det finns lite plott i den här. Så den lilla plott som finns vill jag inte avslöja.
Nej.
Men det är som att så här, aha, och sen så, man känner så här, det här kommer spåra ur. Och sen spårar det ur, och så gör det. Men då gör de liksom inte slut.
Okay.
Och filmen bara fortsätter. För man tror typ så här, nu har det här jobbiga liksom spänningen innan det här, och sen så liksom bara brakar det lös, men sen bara fortsätter det, och hon blir inlagd liksom på psyksjukhuset och så, och sen bara fortsätter det, och det tyckte jag var väldigt bra, för att det är exakt så det är att vara ihop, att liksom, alltså med ett dåligt förhållande, att man liksom alltid bara såhär, ja, men snart kommer det gå dåligt, snart kommer det gå dåligt, snart kommer det liksom, och sen så bara händer allt det där liksom, sjuka, man har ett jättestort gräl, eller man liksom ja, jag menar, man ska klara, men...
Men så gör man ändå inte slut.
För att man, de är ju kära, liksom. Ja. För det tycker jag är fint.
De är ändå också. Kära.
De är, alltså de är, ja, verkligen. Men att det är väldigt jobbigt så här, typ, berättarmässigt när man ser en film. Att man bara, men orkar inte mer. Alltså det är fruktansvärt... För det sa Kalle då, att han bara, nej, men jag tyckte inte att det var en dålig film. Utan det var mer bara så jobbigt att se på det här, liksom. Det är också väldigt många scener där hon, alltså tjatsex, att hon vill ligga med sin kille som är trött efter jobbet och så typ, det är jobbigt att se.
Jobbigt att se.
Men typ
för att man kan relatera då, eller för att?
Jaha, nej, jag tänker bara att det är jobbigt att se, för att det är så tragiskt.
Ja, okay.
Ja, nej, men det tyckte jag var bra, att det liksom är som att det är dåligt men det fortsätter, typ. För att det typ är så det lite är, och det är väldigt ångest att se det. Sen det tredje exemplet som jag hade då, wow, man hör att jag har ett papper här.
Nej, det är så, du är så ambitiöst. Ja.
Nej, men det var att i jula så läste jag en dåres försvarstal. Det är också en riktigt dålig flickvän i den. Men sen kände
enligt jag, liksom Strindberg, är det en dålig flickvän? Eller det är en dålig flickvän?
Alltså jag, grejen med den boken är typ att den... Det blir lite långt kanske, vi ska prata om den också.
Nej, men jag vill jättegärna höra om den, för att jag har inte läst den. Jag har bara läst väldigt lite av Strindberg.
Den är så jävla bra. Den är, men den är också lite för mycket.
Ja, okay.
Men den...
den är väl också lite autofiktiv, eller vem av hans fruar är det? Det är väl
Siri von Essen.
Redan på den tiden höll de på sådär.
Ja, det finns paralleller med, att det kommer in en så här hund i förhållandet. Det gör det både i, vad heter det, Die My Love och i En dåres försvarstal.
Men inte i Amanda Romanes?
Nej, jag tror inte att det var någon hund där. Det hade, men jag tycker också att det känns så slitet att det är så här... För, jag vet inte om du kommer ihåg den första podden vi gjorde. Du pratade om en sån skräckbok där också var en som skaffade en sån rescue dog som var jättejobbig och typ bet henne och sånt.
Ja, ja.
Att det känns som en klyscha i böcker. Att alltså, någon har en jobbig pojkvän och sen skaffar den också en hund som är jättejobbig som man har avskymmande. Typ.
Men jag tycker att hundar får vara symbol för mycket typ. Ja. Eller? Antar jag.
Precis. Men det här med Strindberg är väl, den är, alltså Doris Rachel, han är ju väldigt, den är ju skriven som en sån hämndbok mot henne. Och bara, nu ska jag hänga ut dig, liksom, och visa vilken vidrig person du är, typ så. Men lite är det, jag tycker typ så här i en Doris Rachel att det finns väldigt mycket värme och liksom, att han driver med, Strindberg alltså, driver med sig själv jättemycket. För att han framstår själv, alltså, som väldigt löjlig och så. Men jag tror att i början så är det typ meningen med flit.
Mm.
Att han vill så här... Åh, jag är så löjlig och kär och jag har så starka passionerade känslor. Typ så, lite. Alltså det är som en... Han vill liksom utmåla sig själv så, typ lite. Men sen framåt slutet av boken blir det mer... Alltså han är väldigt inne på så olika vetenskapsteorier. Och bara, jag har löst Freud och den här kvinnan beter sig så här onormalt på grund av att hon har penis. Alltså jag vet inte om det var exakt det som stod, men det var någonting ditåt liksom. Ja. Och nu, då känner man så här, nu har du inte den här liksom... distansen till dig själv längre utan du bara men hon är i alla fall en riktigt dålig flickvän då.
Men kan du se
Vanessens karaktär?
Ja, men kan du se parallellen till Judas då? Att det är båda alltså
Strindberg har inte den här liksom, vad man ser, att han har gjort någonting som har gjort henne, utan där är det bara tror jag hon som är dum. Men det är mycket så att hon jag hade läst en Doris Rachel när jag var för typ kanske 5-6 år sedan. Men sen läste jag om den nu i julas och hon är bara rakt av lesbisk i den boken. Jaha. Alltså att hon typ hånglar eller ligger med tjänsteflickorna och alltså det är ändå ganska alltså, för på den, alltså den är ju tidigt 1900-tal typ bok. Och också när de är i Schweiz så de måste fly till Schweiz för att det är någon skandal just nu, minns jag inte. Det är mycket turer i den boken. Men då bara så här, ligger hon med olika danska målarinnor och hon är full ja. Hela tiden. Och så, här. Så man vill ju att det ska vara sant allting. Ja. För att Strindberg börjar bli så jävla ägd. men han är också mycket så här att han bara, jag har försökt min karriär för din skull, hon har förstört min karriär. Mm, mm. Han är också så, han skriver liksom bara rakt av, du sårar mitt manliga ego för att du tycker bara om mig när jag är liten och svag. Typ. Mm. För att det är hennes grej att hon ska ta hand om honom typ, när ja, han okay. är sjuk och sånt väldigt mycket. Men, ah, jag menar. Men i början så är det att han typ, alltså han driver med att han själv är paranoid och liksom anspelar på det, så att han utmålar ju sig själv som en galning också.
Mm.
Så det är som att han, tycker jag, med ganska mycket värme och humor, som jag uppfattar i alla fall, driver med sig själv, men sen kommer de här styckena med typ så här mer det är typ så här rasbiologi, alltså lite åt det hållet, okay. liksom mycket så här, it's scientifically proven och typ så här, du jag har analyserat det. Så.
alltså jag tycker ändå det låter som en jättespännande bok. Jag är mest sugen på den, tror jag.
Den är snaskig, eller vad ska säga. Alltså på samma sätt som andra ord. Men ja, förutom det här med hunden då, så en annan parallell med de här tre verken då är väl att man tycker typ inte så synd om killen i dem. Alltså, så det är,
men inte i Amanda Romares heller?
Jo, men i den kanske lite, fast typ så här, han är också, alltså så här.
Ja, han är också hemsk, eller?
Så, eller hon är ju jobbig, men typ så här, han verkar ta det med jämnmod.
Men är han alltså, jobbig mot henne?
Jag vet, nej, typ inte riktigt. Alltså han är lite, men kanske såhär, åh nu vill han vara ute med grabbarna och festa, typ så.
Okej, okay, okay. Men är de andra?
Eller alltså han är ju, fast han, de, alltså det är ju det här med att de försvarar den här förövaren, eller liksom viftar bort.
Mm, okej, okay. Och det gör han
att
också,
deras eller? Vän har blivit våldtagen, alltså typ, ja precis, han är ju 100% på deras sida då.
Nej, men så alla tre liksom verk är, det är destruktiva relationer, båda jobbar mot varandra på något sätt ändå. Alltså det är ändå...
Ja, liksom... alltså för det är det ju i den här, eller det är alltså i den här, precis, de bråkar ju jättemycket i den här Die My Love, att båda är dåliga liksom, fast sen när hon blir liksom riktigt så sjuk på riktigt när man fattar barnet, så typ är det mer att han tar hand om henne, typ, fast alltså ens, inte heller, nej, typ inte heller.
För du sa att temat var dåliga flickvänner, och det är det ju, men det är liksom dåliga relationer.
Nja, fast alltså det är som ändå som att tjejerna är lite värre.
Okej, okej,
sen så kanske, jag tror att i en dårsvarsdag kanske Strindberg gjorde massa grejer som inte... Men den var en annan grej, men alltså jag läste ju den för andra gången. Och en grej som är jättemysigt i en dårsvarsdag är att de åker ångbåt väldigt mycket. Så det är väldigt mycket att de sitter på våren på en ångbåt och är fulla.
Mysigt.
Och sen paralleller med alla de här tre böckerna att folk är fulla hela tiden. det kan ha något samband.
Ja, jag känner det, kanske vi börjar hitta något här.
Men, vad heter det? De är fan fulla hela tiden. Det är mycket så här, men det är väldigt mycket scener att han är på en ångbåt och så tittar han ut över en brinnande röd solnedgång över Stockholms skärgård och har. Också frasen, jag var till intet gjord. Alltså den förekommer kanske så. Gånger. Det kan man kolla med någon AI. Men det förekommer väldigt många gånger. Jättedåligt referat av en dåres försvarstall. Men den är bara otrolig. Och,
ja, nej, men jag köper det. Men det här är, nu har du liksom tre exempel. Är det någon sorts, i spanarna ska de ha tre exempel. Är det någon sorts spaning? Den dåliga
alltså spaningen,
är det framtiden? Ja, förlåt, eller?
Min poäng är bara att min poäng är ju att all bra kultur handlar ju bara om komplicerade relationer, destruktiva kärleksrelationer, tänkte jag.
Jo, det är ju min också ett exempel på, absolut.
Ja, men verkligen, att det är ju något med det, liksom, att det glider in. Och jag vet inte om det är att folk inte vågar ha liksom, så dåliga, kanske spåra ur så mycket som folk gör i böcker. Eller att man känner igen sig, eller att det blir mer intressant då bara.
Det går ju inte, det går inte att skriva om lycklig kärlek.
Nej,
det är ju
precis.
Ointressant liksom.
Ja. Men
Genos skrev lycklig kärlek, det är jättebra. Jag ska inte vara så. Förlåt. Säg.
Nej, men efter det här så tänkte jag också på det. Men just det här har nog varit en grej, alltså med destruktiva relationer. Också bara så här, om jag kollar min spellista, liksom alla texter, låtarna och sådär. Det finns mycket bra sådana gamla soul-låtar typ. Det blev ingen politik alls i det avsnittet.
Jo, det är ju viss politik. Jag tycker dåliga flickvänner är jättespännande. Nej, men jag vill att du ska säga något mer om det. Jag vill ha någon typ.
Ja, om Nej, men det var väl mer det här att man inte kanske tycker så synd om killen, men jag vet inte varför man inte gör det. För att den ena killen är ju Strindberg, och sen den andra är ju att han är ju också störig.
Men identifieras han, du identifierar dig med flickvännen?
Ja, men det gör man ju, tänker jag.
Ja.
Eller jag vet inte. Alltså,
det är lite härligt kanske.
Eller med båda kanske. Ja, alltså att det liksom är... Ja.
Du tycker att det är liksom bra skildringar av destruktiva relationer. Ja, nej men intressant.
Alla hjärtans dag avsnitt.
Ja, men verkligen. Lite om kärlek har vi väl pratat om, tycker jag. Det känns jättemysigt.
Du vet att alltså, Svärmpodden kommer ha... nej, Svärm...
Jag vet att det ska vara Svärm. Ja. Jag tycker du ska skriva en essä där du jämför Endors försvarstal med Amanda Romares Judas.
Nej.
Det är toppen essä.
Ja, nej men jag menar, det är... Också, alltså, vi pratade i, hur länge pratade vi om Strindberg?
Jättelänge. Jag pratade ju om Emily Brontë, hon är kvinna.
precis. Vi säger hej då bara.
Ja, men hej då.
Nästa gång behöver vi mer skånska i podden.
Ja, det blir bra.
Ja.
Vi ses.